Den 4 november 1994. Kriget, inbördeskriget, det ändrar utseende. Nu är det muslimer och kroater på enad front mot bosnienserberna. Och då frågar man sig, hur länge ska moderdelen utav förra Jugoslavien, Serbien, hur länge ska de hålla sig lugna? Staffan Heimersson rapporterar.
I Bosnien har muslimerna och kroaterna tillsammans vunnit ett avgörande slag. Staden Kupres, som har hållits av serberna, har nu fallit.
Slaget om Kupres över. Det tog muslimska styrkor och kroatiska en veckas belägring med granater och en blodig slutstrid hus till hus för att segra i stan som är belägen i det centrala Bosnien. Och det var det största och nästan första serbiska nederlaget och är den vattendelare vi ser i det 31 månader långa kriget i Bosnien. På många sätt, ja. Stormakternas fredsplan är inte bara i spiller, den är pulveriserad. Visserligen säger bosnierna att vi återerövrar bara områden som tilldelats oss på kartan. Men nu är det krig och segrar som gäller. Bosnienserbernas president Karadzic förklarar att han idag ska proklamera ett totalt krigstillstånd, vilket innebär total mobilisering och krigslagar. FNs fredsstyrkors möjligheter att skilja de stridande åt minskar. Och med avslöjandet att vid slaget i Kupres deltog inte bara bosnisk-kroatiska styrkor utan reguljära kroatiska regeringsförband. Det var kroater som först tågade in i den illa tilltygade stan. Då är risken uppenbar att det gamla kriget Serbien-Kroatien, i vilket vapenvila råder, återflammar upp. Kupres civila befolkning hade till stor del evakuerats, eller snarare flytt hals över huvud, innan slutstöten kom igår eftermiddag. Ytterligare två serbstäder längre upp i nordväst befinner sig i akut utsatt läge. Staffan Heimersson, Wien.
Europas sjöar och vattendrag har inte precis det bästa vattnet. Här är en rapport den 4 november 1994.
En stor kartläggning av miljösituationen i Europas floder och sjöar visar att bara punktvisa förbättringar har skett. I många fall har miljön istället försämrats, framförallt beroende på utsläpp från jordbruket, industrin och transportsektorn. Den här rapporten baseras på material från hela Europa och den har utarbetats av danska forskare på uppdrag av EU-kommissionens miljöbyrå som ligger i Köpenhamn.
Spola toaletten i tyska Regensburg och du kan bidra till föroreningen av Svarta havet där floden Donau rinner ut. Spill ut gift i floden Ren som vid den stora kemibranden i Basel i Schweiz 1986 och du återfinner giftrester i floden Ren genom fem länder tills den rinner ut i Nordsjön via Holland. De europeiska vattenvägarna är sammanknutna och gifter och föroreningar ackumuleras längs vägen. Det finns saker som blivit bättre i de europeiska vattendragen. Fosforutsläppen har reducerats i Västeuropa, mycket på grund av reningsverken. Men i östra Europa har de ökat på grund av avsaknad av reningsverk och eftersom användningen av handelsgödsel har tilltagit. Trots att vådorna med övergödning från jordbruket har diskuterats i många år så fortsätter jordbruksländerna i Europa att vräka ut gödningsmedel. I Holland läggs i medeltal 460 kilo handelsgödsel plus 225 kilo stallgödsel per hektar på åkrarna. Högsta givorna i Sverige ges i Skåne med sammanlagt upp till 135 kilo per hektar. Rapporten konstaterar torrt att mellan 40-55% av flodernas sträckningar i Europa pendlar mellan uselt och uruselt skick miljömässigt. Det betyder organiska miljögifter, övergödning, syrebrist och fiskdöd. Sådan är vattensituationen i Belgien, Danmark, Holland, Polen och Tjeckien. Vems ansvar är det då att ta itu med jordbruket, enskilda länder eller EU? Nils Thysen, dansk expert vid EU:s miljöbyrå i Köpenhamn.
Jag menar att det där är ett generellt europeiskt problem som ska lösas dels med nationella initiativ men också genom en unionslaggivning.
Bristen på handling får nu också konsekvenser för de mål som Nordsjöländerna satte upp 1987, att halvera utsläppen av näringsämnen och giftiga substanser till Nordsjön till 1995. Knappast något land kommer att uppfylla kvävemålet. Hur det blir med giftiga ämnen går ännu inte att säga. Det säger Tony Nilonen till Ekot. Han förbereder nästa års möte inom Pariskonventionen som ska handla om Nordsjöns miljö.
Och det var Ingrid Gustafsson som var reporter.
Den 4 november 1994. Det meddelas från Frankrike att Chirac är nästa president. I alla fall är han presidentkandidat, och det var väl inte någon som hade tydligt på något annat.
Paris borgmästare Jacques Chirac meddelade idag vad alla i och för sig har vetat om, nämligen att han vill bli Frankrikes nya president efter François Mitterrand. Och därmed ökar spänningen inför presidentvalet i vår.
Två gånger tidigare har den konservative Jacques Chirac försökt att bli fransk president men misslyckats. Och valet i april-maj är med säkerhet hans sista tillfälle. Men det har inte gått bra för Chirac de senaste månaderna. I opinionsmätningarna ligger han efter sin konservative medtävlare, premiärminister Balladur. Och Frankrikes borgerliga och konservativa har också kunnat konstatera att det är Balladur och inte Chirac som har störst chanser att slå socialisten och EU-kommissionens avgående ordförande Jacques Delors i kampen om att bli Mitterrands efterträdare. Det är enligt de opinionsmätningar som duggar tätt, trots att ingen av de tre fram till idag offentligt har sagt sig vara kandidat. Balladur vill vänta till januari med att offentligt meddela hur han vill ha det. Delors väntas lämna besked när han mot slutet av januari har avgått som EU-ordförande och återvänt till Frankrike. Chirac sa i morse att han vill ge fransmännen klart besked nu. Han vill skingra den skenhelighet som har rått enligt honom. Och de båda konservativa toppolitikerna och inte minst deras anhängare har ju i månader nu fört en debatt som blivit allt fränare för varje slagväxling. Nu vill Chirac gripa initiativet. Det konservativa inbördeskriget, om man kan kalla det för ett sånt, bottnar dels i personliga ambitioner, dels i politiska skillnader. Chirac står allmänt sett för mer nationalistiska uppfattningar än Balladur. Han har sagt att EUs planer på en gemensam valuta inte går att förverkliga. Och Chirac angriper Balladur för den höga arbetslösheten i Frankrike och kräver ett nytänkande för att få fart på sysselsättningen. En sak har båda sidorna gemensamt. Farhågor för att splittringen bland de konservativa ännu en gång kan ge socialisterna med Jacques Delors som fanbärare segern i presidentvalet.
Jan-Olof Pettersson.
Den 5 november 1994. Nu börjar kritiken mot räddningsaktionen vid Estonia-katastrofen att strömma in.
Det var inte bara helikoptrarnas räddningsutrustning som brast vid Estonia-katastrofen. Även räddningsorganisationen fallerade. Och det visar en internutredning vid den 11:e helikopterdivisionen på Berga. Vi kanske hade kunnat rädda fler om vi hade haft dygnet runt beredskap istället för for i hemmet. Det säger Bertil Gutö som är pressofficer för helikopterdivisionen på Berga.
Man kan alltså komma ut och mellan 30 minuter och en timme tidigare ute i området. Och det kan ju naturligtvis betyda oerhört mycket. Framförallt om det är kallt i vattnet så kan det ju definitivt vara skillnad mellan liv och död.
Enligt avtal med Sjöfartsverket ska beredskapsbesättningen vara i luften inom 2 timmar utanför arbetstid då, när larmet gått. Nu kräver helikopterdivisionen att få ha bemanning på förläggningen, vilket alltså en kostnadsfråga, och därmed kunna ha första helikoptern i luften kanske efter en halvtimme istället för som nu efter 1 timme och 11 minuter. Andra allvarliga brister är larmet från flygräddningen ARCC. Informationen vid larmet var för knapphändig enligt rapporten. Det var också ARCCs uppgift att ta ansvar för uppföljningen av larmet, alltså att sätta igång räddningsoperationen. Men på grund av en undermålig kortvågsradioutrustning vid ARCC kunde man där inte få kontroll över situationen, det vill säga kontinuerlig kontakt med helikoptrarna. Flygledaren på Berga såg sig tvungen att ta över ansvaret. Det fanns också allvarliga brister i hur helikoptrarna dirigerades kring olycksplatsen, som mest opererade 24 helikoptrar i det hårda vädret och i mörker. Räddningsledaren på olycksplatsen, vad som kallas on-scene commander, hade problem med det svåra arbetet att leda helikopterstyrkan.
Man kan ju inte begära att en skeppare på en färja ska kunna på ett professionellt sätt kunna dirigera det antal helikoptrar som var igång samtidigt. Va? Det är definitivt mycket att begära. Va? Men man kanske bör ha i åtanke nästa gång det händer något sånt, att man får ut en flygledare eller någon annan kompetent person för att stötta då den här commandron sin som har ansvaret för ledningen av verksamheten.
Och det sa örlogskapten Bertil Gute som är pressofficer vid den 11:e helikopterdivisionen vid Berga, och reporter var Lasse Boström.
Fiskevatten mellan Ryssland och Japan har varit konfliktartade ända sedan andra världskriget, då ryssarna helt enkelt la under sig en hel del av japanernas fiskevatten. Och då blossade det upp en konflikt, bland mindre och bland större art. Idag den 5 november 1994 så rapporteras om en sådan konflikt.
En japansk trålare som fiskat inne på ryskt vatten vid södra Kurilerna besköts nyligen av rysk kustbevakning. Japanerna hävdar att det här fiskrika området är japanskt och att det förekommer ofta att ryssarna bordar eller beslagtar japanska fiskebåtar. Den här gången gick ryssarna dock ovanligt hårt fram. Japanerna försökte förgäves länspumpa sitt fartyg. Fiskarna togs över på den ryska båten innan deras egen till slut sjönk.
Om knarkhandeln på Puerto Rico 5 november 1994.
Amerikansk polis och militär har inlett en kampanj mot knarkhandlare på Puerto Rico, en karibisk ö som tillhör USA. Man vill stävja det allt värre våld som utövas av kolumbianska knarkligor.
Tidigt i gryningen slår ett par hundra FBI-agenter och poliser till mot ett område i San Juan som länge behärskats och terroriserats av knarkhandlare. De flesta poliserna kommer från USAs fastland. Målet är att göra Puerto Ricos gator säkrare. Och det behövs. För kolumbianska knarkhandlare har upptäckt att man kan smuggla i land knarket och samla ihop det på Puerto Rico innan man tar in det i själva USA. Det har betytt en stor ökning av antalet mord. 800 människor har mördats hittills i år i Puerto Rico när ligorna slagits om makten. Många invånare uttrycker nu glädje och tacksamhet över polisens och militärens insats som lett till tusentals gripanden. Det återstår att se om detta leder till varaktigt säkrare gator.
Den 5 november 1994, en rapport från Somalia.
Utrikes, FN ger nu upp försöken att skapa ordning i Somalia. I natt beslöt säkerhetsrådet att alla FN-soldater ska tas hem. Somalierna vill inte samarbeta, beklagar sig säkerhetsrådet i resolutionen. FN-insatsen i Somalia blev ett dyrbart fiasko efter en lovande början.
We can no longer justify maintaining 15,000 troops in Somalia when they fulfill little function other than to protect themselves.
Have the people of Somalia, especially their leaders, taken advantage of this opportunity? Today, that question is still in doubt.
för nära $1 miljard om året och efter 130 egna döda har FN misslyckats. Ett gott uppsåt saboterat av somalierna själva, klagar säkerhetsrådet. American Marines have landed in Somalia. Dan Rather and the... Det har snart gått 2 år sedan amerikanerna steg i land, illuminerade av ett gigantiskt journalistuppbåd, strålande kameralampor. Något mindre upphetsad var stämningen i våras när de drog ut till havs igen. Nu ska resten av FN-trupperna följa efter och vara ute ur Somalia senast den sista mars nästa år. Det finns risk att de angrips under utrymningen. FN har varit måltavla länge i Somalia, trots att man i början välkomnades av ett svårt plågat folk. Då dog hundratusentals människor i svält, orsakad av ett långt inbördeskrig. Den utländska hjälpen angreps och plundrades av banditer och klanmiliser. När hjälparbetarna fick militärskydd fick de bukt med svälten, åtminstone ett gott resultat av FN-insatsen. Men vissa klanledare, rädda om sina maktpositioner, hetsade mot utlänningarna. Det blev skottlossning. Folk dödades och skadades. Medan FN-soldater sköts i bakhåll trätte deltagarländerna om bästa taktik. Amerikanerna angrep en viktig klanledares bas utan varaktigt resultat. Istället släpades stupade amerikaner i huvudstaden Mogadishus gatusmuts. USA gav upp. Här och var i Somalia finns nu ljusglimtar, lokala vapenvilor. Men andra fortsätter att slåss. Och Somalia slits i stycken. I detta kaos anser sig inte FN kunna göra mer, utan ger upp.
Okunnighet, klantighet, oärlighet, många, många, många saker mera orsakade svenskarna miljardförluster i skattepengar. Bankernas fiffel. Här är en rapport den 7 november 1994.
Bank- och finanskrisen fortsätter alltså att kosta skattebetalarna mycket pengar. Efter ett direkt stöd som kostat staten tiotals miljarder så tillkommer nu uteblivna skatteinkomster. De banker som fick statligt stöd åstadkom också förlustavdrag på 20 miljarder som kommer att användas för att kvitta bort skatten på framtida vinster.
I Sparbanken Sverige som staten räddade med ett stort villkorslån där har det efterhand uppstått förlustavdrag på 4,5 miljarder kronor. Sparbanken som idag är på fötter kan nu som plåster på de gamla såren leva igen som det ibland kallas skattefri miljö både i år och nästa år. Alltså en miljö där vinster kvittas bort mot gamla förluster. En del av avdragen har banken utnyttjat redan i år när dotterbolaget Robur såldes med en reavinst på över 1,5 miljard kronor. En vinst som alltså är helt skattefri. En liknande sits har Föreningsbanken, men där är förlustavdraget lägre eller omkring 2 miljarder. När det gäller Sparbanken Sverige och Föreningsbanken slapp staten att betala ut stödpengar under själva krisen för 2 år sedan. De kostade därför inte staten och skattebetalarna några pengar då. Utgiften kommer istället nu och kommer att visa sig i form av uteblivna skatteinkomster på närmare 2 miljarder kronor. Efter den stora smällen i Nordbanken rensades de dåliga affärerna ut och las i statliga Securum. Här är förlustavdragen idag omkring 14 miljarder kronor. Och även här kommer framtida vinster att kvittas bort. Jan Bruneheim, vice vd i Securum.
Vi tänker inte hantera våra underskottsavdrag på något annat sätt än andra kommersiella företag gör.
Kan man säga att Securum kommer att leva i vad en del kallar för skattefri miljö under överskådlig tid framåt?
Det är ju helt beroende på resultatutvecklingen i våra dotterbolag. Men självklart så kommer vi att under ett antal år framöver inte att betala skatt.
När det gäller Securum är det oklart hur mycket förlustavdragen kommer att kosta skattebetalarna. Det framtida svaret kan vara noll, men det förutsätter att det statliga bolaget på egen hand förbrukar alla sina förlustavdrag. I annat fall, om Securum till exempel säljer ut sina fastigheter och industrier till privata ägare, kan staten ändå gå miste om skatteinkomster. Och sälja är vad Securum tänker göra.
Självklart kommer vi att titta på resultatutvecklingen i vårt dotterbolag Castellum och i vårt dotterbolag Addum och se till att de har erforderliga förlustavdrag inför en försäljning.
När tror du det kan bli aktuellt med den försäljningen?
Det är för tidigt att kommentera det ännu. Vi följer självklart utvecklingen noggrant i våra dotterbolag och ska alltså snart som möjligt överväga den situationen.
Jan Bruneheim, vice verkställande direktör i Securum, Christer Hillbom intervjuade.
Den 7 november 1994 från den smutsiga amerikanska valkampanjen.
Den amerikanska ultrahögerns hopp i valet till senaten är Oliver North, beryktad för sin inblandning en gång i Iran-Contras-affären. North är nu inblandad i en av de smutsigaste kampanjerna. Så här låter en av hans kampanjfilmer i TV. Den är riktad mot demokraten och den politiska motståndaren Chuck Robb.
Why can't Chuck Robb tell the truth about the cocaine parties where Robb said he never saw drugs? Then four of his party friends were sent to prison for dealing cocaine. Or about the beauty queen in the hotel room in New York. Robb says it was only a massage.
Oliver North vill locka väljarna att rösta på honom genom att tala om att hans motståndare Chuck Robb varit på knarkparty och haft en skönhetsdrottning på sitt hotellrum i New York. Hans egen karaktär är överlägsen enligt den här kampanjfilmen. Faktum är att den hårda kärnan av republikaner i Virginia inte tycker att det gör något att North ljög för kongressen. För de avskyr kongressen och ser det därför närmast som en merit för North. Oliver North har sin väljarbas bland de som känner vrede mot det politiska spelet i Washington och vill ha en förändring till varje pris. Sina främsta uppbackare har han hos den kristna högern som har sitt högkvarter i Virginia. Den kristna högern är ingen obetydlig religiös sekt. Det är den bäst organiserade rörelsen i hela USA, möjligen med undantag för vapenlobbyn, som för övrigt också stöder North. Den kristna högern har under helgen skickat ut 33 miljoner så kallade väljarguider inför valet imorgon. Där stöder man North och andra kandidater som står för kristna familjevärderingar, abortmotstånd och lägre skatter. Oliver Norths kampanj är den näst dyraste i landet. Han lägger ner 18 miljoner dollar, alltså cirka 130 miljoner kronor på att bli senator. Att North blir vald är en angelägenhet för konservativa i hela USA. North har förstås också motståndare. Dels sådana som har en annan ideologi. Dels också gamla vapendragare som Ronald Reagan. Häromdagen avfyrade Nancy Reagan den här bredsidan mot Oliver North.
Johnny North has a great deal of trouble separating fact from fantasy. And he lied to my husband. And,
Oliver North har svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Han ljög för min man och han ljög om min man, sa Nancy Reagan i TV häromdagen. Hela landet håller ögonen på kampen mellan Oliver North och Chuck Robb i Virginia. Utgången är oviss, men North kan mycket väl bli senator vid valet imorgon. Staffan Ekendahl i Washington.
Den 7 november 1994. Bosnien igen.
På allt fler fronter i Bosnien blåsar nya hårda strider upp och muslimska regeringsstyrkor erövrar terräng. Serberna har motgångar men lyckas ändå placera ut sitt artilleri på viktiga platser. Och FN kan bara sända ut vanmäktiga varningar och protester.
Slagen står i områden som krigarna på sina egna språk. Det är samma språk, men den ena sidan kallar språket bosniska, den andra kallar sitt språk för serbiska och områdena kallar dem för Vukojebina. I mild översättning, platser där vargarna parar sig. Bergiga, snåriga, hårda bygder. Och på båda sidor i kriget rapporterar framgångar. när över stora delar av Bosnien krigsaktiviteten är högre än den varit de senaste 8 månaderna. Nya fronter öppnas explosionsartat snabbt just när alla tror att krigsskådeplatsen främst förflyttats till Bosniens nordvästra hörn. Gjorde igår kväll en muslimsk befälhavare gällande att han i en helt annan del av Bosnien, bara 3 mil norr om huvudstaden Sarajevo i Nisic, tagit kontroll över 60 kvadratkilometer. Mark som alltså tills igår hölls av serberna, och att hans styrkor ska ha lagt beslag på en rad serbiska artilleripjäser. En del analytiker säger nu att de serbiska linjerna kollapsat, att 80 000 serbiska soldater, många av dem slitna av att inte ha fått lämna fronten på en enda dags permission på 4 månader. Att det är för få för att hålla linjer som är mer än 150 mil långa. Och att bristen på drivmedel för militärfordonen nu börjar på allvar att göra sig gällande. Bensinmätaren står på noll. Serberna är trängda. Ändå avancerade serberna igår på flera håll intill den muslimska Bihac-fickan. Ett tv-lag från Reuters bevittnade att serberna med långskjutande artilleri tagit kontroll över ett högt beläget område bara 2 mil från själva staden Bihac. Och FN konstaterar också att serberna är på frammarsch. Och de närmaste dagarnas viktigaste slag är sannolikt det som pågår om staden Bosanska Krupa i nordväst, varifrån 10 000 civila invånare de senaste dagarna flytt. Stan hålls av serberna, men är nu på 12:e dagen belägrad av regeringssoldater ur den härdade 5:e armékåren, den som brutit sig ut ur Bihac. I Bosanska Krupa lider, enligt FNs förbindelseofficerare, båda sidor förluster i form av många dödade och skårade. Och om de allt mer intensiva granatduellerna i Sarajevos ytterområden sa med vanmakt igår FN-styrkornas ÖB, den brittiske generalen Rose: det gagnar inte freden. Staffan Heimersson, Wien.
November 1994. Som ett resultat av dåligt underhållt material så händer nu den ena saken efter den andra i det ryska samhället.
I staden Narilsk i nordvästra Sibirien fryser människorna sedan en turbin i stadens värmekraftverk har havererat. Och snart kommer den stränga vintern med temperaturer ner mot 50 graders kyla.
Зима будет суровая. Вот у нас уже сейчас, вот смотрите, по городу отключили. Тепло там, авария была на этом, на ТЭЦ. Сейчас город весь сидит в холоде.
Vintern blir bister här. Jag har varken värme eller ström hemma efter haveriet, och det har inte min dotter heller. Temperaturen inne är nu nere i 10 grader, och värre blir det säkert innan turbinen har lagats, säger den här mannen som jag träffar i en halvtom butik här i Narilsk. En 50 år gammal turbin i kraftvärmeverket brann för några dagar sedan, och plötsligt stod hela staden utan värme och hälften dessutom utan elektricitet. Temperaturen ute den första natten kröp ner mot 30 minusgrader, snöstormen ven ut med de breda gatorna, och de 300 000 invånarna i Norilskområdet fick ännu en påminnelse om hur utsatta de är i det hårda arktiska klimatet 35 mil norr om polcirkeln. Det kommer att ta lång tid att reparera den havererade turbinen, om det ens går. Och att transportera hit en ny är heller inte lätt, eftersom Norilsk saknar landsvägs- och järnvägsförbindelser med övriga Ryssland. Den enda transportleden för gods går med båt via Barents hav och floden Jenisej, och sedan med lokal järnväg hit till Norilsk. Och det är inte mycket lättare för de 300 000 människorna att ta sig härifrån om det skulle behövas. Enda möjligheten på vintern är med flyg. Det betyder att de som lever på denna ö mitt ute på den sibiriska tundran i en nödsituation är nästan lika fångna som lägerfångarna var här under Stalintiden. Journalisterna på den lokala tv-kanalen har uppmanats att vara försiktiga med vad de säger för att inte skapa panik. Och en västerländsk affärsman med goda kontakter inom den lokala administrationen säger att myndigheterna i hemlighet nu håller på att utarbeta en evakueringsplan om problemen med energiförsörjningen inte snabbt kan lösas. För snart kommer nämligen vintern på allvar med temperaturer ned mot 50 minusgrader. Anders Eriksson i Narilsk i nordvästra Sibirien.
Den 7 november 1994. Italien.
Ända sedan Romfördraget undertecknades i Italiens huvudstad år 1957 har italienarna varit de mest hängivna européerna av alla. Italien glömmer inte att landet tillhör de sex grundarna av EG. Desto mer smärtsamt blev det när förbundskansler Helmut Kohls parti i Tyskland nyligen skissade på ett tänkt EU med en inre cirkel där alla grundarländerna fanns med utom Italien. Förklaringen var väl helt enkelt den att Italiens statsfinanser inte tillåter landet att ingå i en eventuell valutaunion på mycket länge. Men den italienska regeringen ansåg sig ändå förbigången och förödmjukad. Och det är också sant att Italien under den senaste tiden för första gången har setts som en besvärlig bråkmakare i EU-samarbetet. Italien förhalar till exempel ett associationsavtal med Slovenien på grund av ouppgjorda affärer med den före detta jugoslaviska republiken från det förflutna. Och utnämningen av landets två kommissionärer till Bryssel nyligen förvandlades till en sorglustig fars. Idag varnar både den italienska oppositionen och röster i regeringen för att Italien riskerar att mista sitt goda rykte i EU-sammanhang. Samtidigt fruktar Italien och det övriga Sydeuropa nu en annalkande nordlig dominans i EU. Österrike och Finland har ju redan sagt ja, och även om Sverige och Norge skulle välja att ställa sig utanför vet man i Sydeuropa att utvidgningen av EU med de centraleuropeiska och baltiska staterna är oundviklig. Tillsammans med Frankrike och Spanien har Italien därför sedan länge efterlyst ett EU-engagemang också i Medelhavsområdet. Och som svar ligger nu på medlemsländernas bord en storslagen plan för Nordafrika och de östra medelhavsländerna som syftar till att skapa världens största frihandelsområde. Förslaget är en framgång för EUs södra medlemsländer, för i samma mån som Tyskland strävar efter att skapa stabilitet hos grannarna i öster, blickar Italien med oro ut över sina egna bräckliga grannar på andra sidan Medelhavet. Titti Nylander, Bryssel.
Vi ska fortsätta rapportera om Italien, där stora områden i norr fortfarande stod under vatten i morse och räddningsarbetet efter skyfallen fortsatte. Hittills har översvämningarna krävt minst 34 döda, men flera tiotals saknas. Och officiellt talas om att skyfallen kan ha krävt upp till 100 döda.
Under de första morgontimmarna höll regnet upp ett slag, vilket gav räddningsmanskapet en möjlighet att få fram vattenreningsverk och reservkraft till de svårast utsatta städerna. Det området söder och väster om Turin, alltså städerna Cuneo, Alba och Alessandria, som står under flera meter vatten. I ett av Albas kvarter har man uppmätt över 3 meters vattendjup. Där har vattnet trängt in i sjukhusen och förstört utrustning och tvingat personalen att evakuera ofta mycket svårt sjuka människor. Under knappt 3 dygn föll över 600 mm regn, och floden Tanaro, som är en av Pås många tillflöden och som flyter förbi städerna Asti och Alessandria, svämmade över sina bräddar. Borgmästaren i Alessandria hävdade i en rapport för någon timme sedan att hela landskapet förvandlas till ett risfält. De flesta omkomna eller försvunna har överraskats i sina bilar och sedan svepts med i vattenmassorna. Men många andra har kvävts av rasmassor när jordskred raserat deras hus. I den lilla byn San Raffaele Cimena i Turinprovinsen hittade räddningsmanskapet Letizia Giraudo 5 månader levande i ett sammanstörtat hus. Hon hade överlevt 6 timmar i mörkret och fukten. Alla hennes anhöriga, hennes mamma, morföräldrar och moster dog under husmassorna och jordskredet. Skredet krossade först en kyrka och ett kloster där 27 nunnor evakuerades i sista stund. När klostret rasade samman krossades huset där Letizia bodde. Förödelsen är enorm i området. Järnvägsförbindelserna från Genoa, Milano till Turin är avbrutna. Endast cirka 5% av telefonlinjerna till området fungerar, och civilförsvarsledningen uppmanar folk att inte försöka ringa till släktingar och anhöriga. Som vanligt efter dessa katastrofer växer nu kritiken mot regeringar och myndigheter som inte tillräckligt kraftfullt jobbat på att förutse olyckor av det här slaget. Italien är geologiskt ett enda rasområde och detta har understrukits under de senaste decenniernas våldsamma byggande som inneburit att vattenmassorna mer än fördubblat sin hastighet i flodfårorna som nu är betongbyggda kanaler. Och det är Åke Malm, Rom.
Krigsförbrytarrättegång i Haag 9 november 1994.
Sedan kriget i Bosnien flammat upp till nya höjder på flera fronter fokuseras senare idag för ett slag Jugoslavienintresset på en rättegångssal i den holländska staden Haag. Där inleds den första verkliga krigsförbrytarrättegången sedan Nürnbergrättegångarna mot nazister vid andra världskrigets slut för nästan 50 år sedan. Och världen ska nu få se om FN är kapabelt att straffa mördare, torterare och våldtäktsmän från krigsscenerna i det forna Jugoslavien. Eller om det som sker vid tribunalen förvandlas till en svart fars. Det är ju inte segrare i kriget som ställer krigsförbrytare till svars utan en överstatlig organisation som har svårt att sätta kraft bakom orden när den vill ha krigsförbrytare utlämnade. Och fortfarande finns inte en klar plan för vem som ska verkställa de straff som eventuellt döms ut, vilket fängelse i vilket land som ska hysa förbrytarna. Det börjar illa idag. Den första misstänkta förbrytaren, den 38-årige bosnienserben Dusan Tadic, en kaféägare och karateinstruktör som i det ökända lägret Omarska mördade 3 muslimska fångar, tidigare grannar till honom i staden Prijedor, genom att banka de medvetslösa och tvinga en fjärde att bita av dem testiklarna. Denne Tadic finns inte framför den sydafrikanska åklagaren och de 3 domarna från Frankrike, Nigeria och Costa Rica i den i hast ordningställda rättegångslokalen i Haag. Han greps i Tyskland och finns hos tysk polis och är ännu inte utlämnad. Som rättegång betraktar det dagens händelse ofullständig, men den redan hårt kritiserade tribunalen, det har tagit den 18 månader att komma så här långt, gjorde igår sitt första formella åtal mot en bosnisk-serbisk fängelsevakt, Dragan Nikolic, som ska ha torterat, stympat och mördat fångar. Flera personer har pekat på tribunalens verkliga svaghet. Den kan möjligen bringa till straff syndare från fångläger, byar och slagfält. Men knappast som i Nürnberg, där det var Göring och Hess och Ribbentrop som ställdes inför rätta. Men för Jugoslaviens del knappast de statsmän, politiker och generaler, president Milosevic i Belgrad, generalen Mladic i Pale, för att nämna exempel, som är arkitekterna bakom förbrytelserna, folkmorden och de etniska rensningarna. Staffan Heimersson, Wien.
Den 9 november 1994, USA.
Så gäller det USA. Inte sedan 1950 har det republikanska partiet i USA legat bättre till inför ett mellanårsval än man gör i år. Idag röstar nämligen USA om ett stort antal platser i kongressen. Valkampanjerna är hårda, men republikanerna har flest säkra platser. Detta trots president Clintons försök att ge de demokratiska kandidaterna draghjälp i sista minuten.
I am proud to be here with all these nominees of my party and your party that you will elect on Tuesday. I thank them and I thank you.
President Clinton i Los Angeles i fredag. Sen åkte han till delstaten Washington för att hjälpa demokrater där. Men talmannen i representanthuset Tom Foley vill inte ha den draghjälpen. Han höll sig undan när Clinton kom. Att vara för nära Clinton skulle kunna kosta honom röster. Och Tom Foley, han kan bli den första talmannen i representanthuset som röstas bort av sina väljare sedan 1860. Hans kamp är en sinnebild för valet 1994 där det är en belastning snarare än en tillgång att ha lång politisk erfarenhet. Väljarna är arga, cyniska och även om hatet mot Washington är ett vanligt tema i amerikanska valkampanjer har det nu nått sin kulmen. Sen länge så har det blåst en republikansk vind i USA. För några veckor sedan så började demokraterna komma tillbaka, framförallt genom president Clintons sista minuten-kampanjer. Men den politiska vindkantringen höll inte i sig. Demokraternas enda chans att stoppa republikanernas framgångar nu är att valdeltagandet blir högt. Lasse Åsgård, New York.
Den 7 november 1994. Så många har nu dödförklarats vid Estonia-katastrofen. Den 28 september i år.
Bärgningen av Estonias bogvisir väntas kunna ske nästa vecka. Det blir ett samarbete mellan den svenska marinen och det finländska sjöfartsverket. Lyftet ska utföras av den finländska isbrytaren Nordica. Helsinki Radio i Helsingfors erkänner att nödmeddelandet från Estonia fördröjdes med nästan en halvtimme. Det berodde på den mänskliga faktorn, säger man, men enligt sjöräddningen så hade detta ingen betydelse för räddningsinsatserna.
Estonia, Estonia.
Mayday, mayday.
Enligt den finländska sjöbevakningen uppfattade de snabbt nödanropen från Estonia. Och utan fördröjning sattes räddningsoperationen igång. Men Helsinki Radio i Helsingfors, som är en stödorganisation i en sån här krissituation, hörde inte nödmeddelandet från Estonia. Inte heller hörde man anropen från Viking Mariella, trots att man från fartyget försökte få kontakt via flera olika kanaler.
Helsinki Radio, Helsinki Radio. Kanal 16.
Först efter det att man från fartyget ringt upp per mobiltelefon direkt hit till Helsinki Radio sände sedan nödmeddelandet ut.
Det var antagligen av personella skäl. Vi har haft en telegrafist som i början av trafiken har sysslat med kommersiell trafik och antagligen har missat på den grunden första mayday, om det överhuvudtaget har hörts på landbacken.
Men det dröjde ytterligare 10 minuter innan Helsinki Radio sände ut nödmeddelandet. Nödmeddelandet var dessutom bara av näst högsta prioritet, ett så kallat pannpannanrop.
Det var den personella resursen som har avgjort det tydligen.
Och avgjort det fel?
Ja, så förefaller det.
Enligt den finländska sjöbevakningen fördröjdes ändå inte räddningsoperationen på grund av misstagen vid Helsinki Radio.
Helsinki Radion toimilla ei ollut merkitystä siitä, siihen, montako ihmistä pelastettiin tai kuoli tuolla alueella.
Riksskatteverket redovisade idag namnen på 470 svenskar som dödförklarats i samband med Estonia-katastrofen. Medräknat de omkomna som har återfunnits så vet man nu med säkerhet att minst 510 svenskar omkom vid förlisningen. Utredning pågår om ytterligare 14 svenskar som uppges ha befunnit sig ombord. Regeringen utsåg idag Peter Nobel och gav honom i uppdrag att hjälpa de anhöriga till de som omkom i Estonia-katastrofen. Hans uppgift blir att ge en allmän vägledning om hur de kan tillvarata sina intressen som överlevande. Peter Nobel är jurist och har bland annat varit diskrimineringsombudsman och generalsekreterare för Svenska Röda Korset.
Den 7 november 1994 inför svenskarnas EU-val.
Och skulle det bli nej i folkomröstningen så kan det bli nödvändigt med ytterligare åtstramningar. Finansminister Göran Persson, han varnar idag för stigande räntor, större budgetunderskott och färre jobb om Sverige inte går med i EU. Men hans regeringskollega, jordbruksminister Winberg, avfärdar hotet som ja-propaganda.
Med mindre än en vecka kvar till folkomröstningen blir argumenten allt grövre. I synnerhet ja-sidan förefaller lät chockad av de senaste opinionsmätningarna som pekar mot ett så jämnt resultat att det mycket väl kan bli nej. I Falun fick Ingvar Carlsson frågan om han tänker straffa svenska folket med extra åtstramningar om folket säger nej till EU.
Tror du verkligen min bakgrund att jag känner något behov av att straffa? Men om jag sitter som statsminister och det blir ett nej och räntorna går i höjden, då drabbar det de boende i hela detta land som får betala högre hyror, som får betala högre räntor på sina lån. Om jag ingenting gör så drabbar det stenhårt.
Och innan finansminister Göran Persson i morse tog planet till Bryssel för ett möte med EUs ministerråd där han sitter som observatör, gick han ut med en varning som lika gärna kan uppfattas som ett direkt hot. Det kan bli nödvändigt med ett extra åtstramningspaket vid nej på söndag.
Vi riskerar att få stigande räntor. Vi riskerar att få svårare att bekämpa arbetslösheten. Vi får större budgetunderskott. Det kommer att krävas mera besparingar och åtstramningar. Och den typen av resonemang för vi naturligtvis internt i Finansdepartementet hur de ska genomföras.
Du har nämnt att redan i november då måste du i så fall komma med en ny proposition. Stämmer det?
Ja, alltså, att jag utesluter inte det. Vi får se vad som händer, vilken utveckling vi får.
Men regeringen är inte enig om det här. Hans egen statsrådskollega avfärdar Perssons uttalande mer eller mindre som ett inlägg från ja-sidan.
Oavsett om det blir ja eller nej i folkomröstningen så kommer det ytterligare besparingar. Det har vi diskuterat i regeringen och det kommer senast i budgetpropositionen. Och det är ingen hemlighet utan det har ju sagts.
Men när han säger att ett nej till EU leder till högre räntor, större budgetunderskott, färre jobb, ska vi inte tro på honom då?
Då uttalar han sig som en förespråk eller en företrädare för ja-sidan. Och det är just den här debatten vi har. Vi som är motståndare till ett medlemskap, vi säger så här, att det finns inget belägg för att det med automatik kommer att bli högre räntor på måndag om det blir nej till medlemskap.